jobbar på Sveriges kommuner och landsting. För er som inte vet vad det betyder så är det ett uttryck för att kommunförbundet och landstingsförbundet är på väg att slås ihop. Det har de varit i 10 års tid. Det som har slagits ihop, det är tjänstemannadelen, alltså kanslidelet där jag jobbar med ungefär 375 andra tjänstemän. Kvar fortfarande är den politiska delen av förbundet, alltså kommunförbundet med sin styrelseordförande Ilmar Reepalu och landstingsförbundet med sin styrelseordförande Lars Isaksson då. Nu har vi haft val och då ska ju kommuner och landsting och regioner utse sina kongressombud. De ska samlas i mars nästa år och utse en ny styrelse. Och då blir det även det, Sveriges kommuner och landsting på politisk nivå då. Just nu så har vi den situationen att vi vet inte om det kommer att bli majoritetsskifte i förbundet. Och det beror på att vi vet väl vilken mandatfördelning som finns i landsting och kommuner. Men ingen vet egentligen. Det är ungefär 50 kommuner idag där alliansarbete pågår. Och ingen vet ju hur de allianserna kommer att se ut. Och följaktligen inte heller hur de kommer att nominera sina kongressombud. Och hur de sen i sin tur kommer att välja styrelseordförande. Det vet ingen. Och en liten pikant detalj kan jag berätta. Jag var på ett medlemsbesök i förra veckan. I en kommun, vi kan bara säga no name. Ganska nära här. Där har man tröttnat på en situation som bestod av att ett par politiska vildar hade hoppat fram och tillbaka. Och under 4 år har man haft hoppande majoriteter i kommunfullmäktige. Så nu har man sagt att nu är vi trötta på det här. Och då har följande allians bildats i den kommunen. V, S, FP och M. Say no more. Mycket spännande. Och hur kommer de att, vilket kongressombud kommer de att nominera och vilket mandat kommer detta för ombud ha att sen rösta på kongressen? Det vet vi inte. Men i mars nästa år vet vi i alla fall hur förbundet ser ut. Så här, vi vill påpeka att det här med IT är inte någonting nytt. Det har kommunal och statlig och även privat sektor hållit på med i över 40 år.
Du menar väl ändå inte att det kommer för att stanna?
Det har kommit att stanna för länge sedan. Vi har ett antal epoker som bakom oss. Och det här tänker inte jag gå igenom. För jag tror att de flesta av er känner igen det här. Utan du, Ylva, så jag säger liksom snärtigt sådär. Det här är ju vad vi står och funderar på. Det vi har bakom oss, vad betyder det? Massa kunskap. All kunskap kanske inte är av värde. Hur man skrev battfiler i DOS är väl ingen som tycker att det är så viktigt längre. Men praktik och erfarenheter måste på något sätt förvaltas och bli en kunskapsresurs i det fortsatta arbetet. Och det är en sån här punkt som vi funderar väldigt mycket på. Vad är det vi ska föra med oss och vad är det vi ska så att säga, utveckla ny kunskap kring dem? Ja. Erfarenheterna är både goda och dåliga. Det här är de delar som inte är så bra. De här siffrorna är ju inte så roliga. Och när politikerna börjar liksom intressera sig och engagera sig i IT-frågor och ser det här, så tycker jag, men vänta nu, var det inte bättre förr? Då hade vi åtminstone inte de här siffrorna att bråka med. Alltså att de flesta omorganisationer fallerar, de flesta större IT-projekt fallerar, de flesta outsourcing-projekt fallerar. Ja, det kommer på nästa bild. Alltså, okej, ja. Nej, det var en bra fråga. Och nej, är svaret. Det här är Svenskt Näringsliv som har tagit fram de här siffrorna. Ylva. Vad betyder det här för produktivitetsökning och tillväxt? Och nästa steg, vad betyder det för samhällets möjligheter att utveckla bättre service? Om vi tappar en massa resurser och tid och kraft på de här fallerande projekten, vad får vi för kraft över att forma morgondagens välfärdssamhälle? För det är det vad våra politiker vill, va? Hur ska morgondagens samhälle se ut? Med vilken kraft ska jag åstadkomma det? Och så trampar jag runt i leran och skorna sitter fast. Inte så kul. Så det måste vi fundera på. Ja. Du kan, tyvärr var det här punktet. Så ta alltihopa det här. Det här är ganska väl dokumenterade saker. Så jag behöver inte gå igenom det här med er nu. Men det jag vill säga är att nu börjar det här bli på medvetande nivå hos våra politiker också. Att exempelvis verksamhetsanknytning är väldigt dålig när det gäller IT-projekt. IT-projekt drivs, det är ett utbudsstyrt. Det är branschen som driver, det är tekniken som driver, det är teknikerna. Vi har konflikten i huset. IT-avdelningen är i konflikt med kommunledningen eller landstingsledningen. Och landstingsledningen säger, hur fasen ska man styra de här vildarna ner i garaget och så vidare. Så vidare. Vi har den konflikten hela tiden. Och nu börjar man ju faktiskt på ledningsnivå formera sig i att, vänta nu, vi måste ha en politik på det här området. Och det, där svarar man ju upp till det som sägs i propositionen då. Vi måste ha en IT-politik, vi måste ha ett politiskt ansvar för vissa delar av de här sakerna. Och det man grubblar på just nu, det är väl egentligen, vad är det man på politisk nivå ska ta upp och behandla och ta ansvar för? Och vad är det man ska överlåta åt tekniken och marknaden och branschen att sköta? Det är en viktig gränsdragningsfråga som vi måste klara ut då. Så att man inte har uppe på fullmäktiges bord kostnaderna för ADSL-abonnemanget nästa termin. Ja. En viktig bit är ju det här med kostnadsdrivande, att IT-frågorna eller IT-lösningarna inte får bli kostnadsdrivande, för då stjäl de ju i så fall resurser ifrån vård, skola och omsorg. Den här, ingen modell för hur värde tillförs, alltså fördelningsnyckelsfrågan är ganska intressant. För många säger ju, jag tror du nämnde det, Maria, att rationalisering är ett viktigt inslag när vi pratar IT. Låt oss säga att jag investerar nu i, och Ylva, vi investerar i IT och så ska vi göra det båda med den syftet att vi ska vinna någonting på det här. Hur ska vi fördela vinsten?
Jag tar lite mer än vad du får.
Nej, men alltså, jag tror att vi har ganska bra modeller för att fördela kostnaderna när vi ska investera. Va? Du tar hälften och jag tar hälften. Men så vinner vi någonting på det här. Och vad händer då? Jag blir sur därför jag upptäcker att Ylva vann mest på det här än vad jag gjorde. Och så vill inte jag fortsätta att samarbeta längre. Skämt åsido, många samverkansprojekt kring IT havererar just på den här punkten. Man går glatt och villigt in i det och så upptäcker man att någon tjänade mer och någon fick betala mer i det här. Så diskussionerna om och modellerna för hur fördelningsnycklarna av rationaliseringsvinsterna ska se ut, den finns ju inte egentligen på agendan. Ja, alltså det är precis. Det behöver inte vara pengar, utan det kan ju vara immateriella värden såsom bättre renommé, bättre service och så vidare. Så att, men någonstans måste vi få upp de frågorna. Och då har vi sagt att det här med helhetssynen är oerhört viktig. Det var ni inne på också. Men det är också viktigt att man kan genomföra det här i små steg. Att man har en helhetsbild och sen gör man små steg i taget. Och de i sin tur bör kunna vara då verksamhetsanknutna och vad heter det, behovsstyrda då. Och sen det här som ni har sagt, det var intressant att ni hade sektorsövergripande. Du kan trycka fram de där tre bilderna i mitten här. Alltså alla samhällssektorer är ju berörda av IT på något sätt. Och i botten då framtidssäker infrastruktur. Det måste hänga ihop, interoperabiliteten. Då har vi möjlighet, alltså IT kan bli ett verktyg för verksamhetsutveckling inom alla de här sektorerna. Där är vi inte idag, men den diskussionen har vi framför oss, ja.
Jag vet inte om du vill, jag ska byta varje gång du nickar.
Okej. Så här har vi då strukturerat upp de här diskussionerna för att identifiera var har vi de politiska frågeställningarna i den här problematiken. Vi har längst ner den hårda infrastrukturen. Mitten här, den mjuka infrastrukturen, de komponenter som krävs för att det här ska funka. Längst upp så har vi då verksamheten och det är där vi har våra politiker. Det är det de är intresserade av. Att verksamheten, vård, skola och omsorg för kommunernas del, sjukvård, hälso- och sjukvård för landstingens del, att den ska bli bättre. Och få ut mera för pengarna. Vad är förutsättningarna då? Ja, när man visar den här bilden för politikerna och så påpekar att de här två nedre skikten, alltså den hårda och mjuka infrastrukturen, de tillhandahålls idag av en avreglerad marknad. Den är konkurrensutsatt. Och här konkurrerar ju aktörerna med varandra. Och det är ingen som opponerar mot. Men vad man ställer sig frågan är, hur ska då samhällsviktiga funktioner funka på en konkurrensutsatt marknad? Där prioriteringar och bedömningar av behov av utbyggnad på de här nivåerna, de görs av kommersiella skäl, affärsmässiga skäl. Och det är ingen fel i det. Därför att det är ju, alla de här aktörerna är ju som regel aktiebolag. Och det är såklart vad de har för uppdrag. Så det är ingen som opponerar mot. Men om det nu visar sig att det kommer saknas både hård och mjuk infrastruktur så att samhällsviktiga tjänster inte kan nå fram eller bli så dyra att man faktiskt inte har råd att använda dem, då kommer ju kravet på samhällsingripande någonstans att växa fram ur det. Så att det är en bild som politikerna hittills inte har haft, men som de börjar få nu, att omfattningen av IT-investeringar är så stora att det genomgriper alla sektorer. Det är så komplext att konsekvenserna av om det inte funkar, om det fallerar, blir alldeles för stora. Det kommer det. Det kommer det. Ja, kan köra vidare. Alltså, ska vi kunna bedriva verksamhetsutveckling med stöd av IT, då är det två saker som måste vara uppfyllda. Vi måste ha tillgång till en fungerande hård infrastruktur. Tillgänglighet kan vi prata om på den nivån. De system vi har måste kunna prata med varandra. Jag är ledsen för att det står interoperabilitet här, men jag har utvist en sån här 25 000 kronors fråga till det bästa svenska ordet istället för interoperabilitet. Jag har hittills inte fått något svar, men ni kanske kan hjälpa mig om det är någon sån. Tacksamt med tips. Det blir lite gny när man visar upp den bilden, men jag tror ni förstår vad jag menar i alla fall.
Vi kan väl föreslå en liten tävling, så får vi väl hitta på ett pris sen, men man kan ju åtminstone ta sitt lilla visitkort och lägga en idé här på bordet, så kan vi ta och beakta dem och skicka en, göra någon liten proklamation till den som vinner.
För att er som, ni som jobbar i branschen, är ju det ordet inget problem, och inte den här bilden heller. Men vad jag försöker säga är att det är lite grann av en Törnrosa-situation här nu. Att många politiker när de ser den här bilden säger de, va? Är det så här det ser ut? Ja, men Televerket då? Nu skojar jag lite grann, va? Men alltså för att den mentala bilden...
Men bara lite faktiskt. Det är rätt mycket allvar i det du säger.
Ja. Den mentala bilden av att, ja men vänta, det här har väl samhället tagit för länge sedan. Alltså, visst finns det någon som tar hand om det här i bakgrunden. Varför ska jag som individ, person, kommunalråd behöva bekymra mig om det? Och då kan man säga så här, vems fel är det då? Ja, jag börjar fundera så här. Är det för stort avstånd mellan IT-folket, tekniken som kan det här och förstår det här, och de som beslutar om verksamheten? Ja, det verkar ju så eftersom man har så verkligt olika bilder. Men å andra sidan, när politikerna ser den här bilden så fattar de ju snabbt. För då säger de ju så här, jaha men vänta nu, det här är samma elände som vi har på elsidan, på kollektivtrafiksidan och på järnvägssidan och på flygsidan. Så att de fattar ju snabbt när man visar bilden. Så det är inget bekymmersamt så. Ja. Så, när kan du trycka fram? Sådär. Det här är ju då, det är våra politikers uppdrag. Det här är det de ska jobba med. Vi ska ha ett samhälle baserat på de här bitarna. Ta det här med rättssäkerhet exempelvis. Det har vi jobbat i många hundra år för att få fram. Ska den bli sämre nu för att vi för in IT? Det vill man ju inte. Det är ingen som vill det. Men alltså dagens bild av vad som händer, buset på nätet och så vidare, den är lite oroväckande sett i det här perspektivet, både när det gäller offentlighetsprincipen och när det gäller rättssäkerhetsfrågorna. Vi har en hel del att göra innan vi kan säga så här, du kan lugnt satsa på IT-lösningar för du får bättre och högre rättssäkerhet med dem än vad du har i det icke-datoriserade samhället. Det vore väl en dröm att få med i politiken om det går, om det inte är för sent.
Öppna inte för frågor ännu, utan vi återkommer till det.
nästa klick, tack.
Nästa klick.
Så här har vi sagt att när ska politikerna kliva in och säga sitt? Jo, det här är det som de ska bekymra sig om. Samhälleliga förändringar som då får konsekvenser för olika grupperingar. Det är där politiken har sitt ansvar. Att bedöma alltså konsekvenser och göra prioriteringar för skilda målgrupper. Så det är inte branschen och det är inte teknikerna som ska säga vem som ska ha vad i det här, utan det vill politikerna göra. Men å andra sidan så kan man ju säga så här att de har ju inte varit närvarande i många av de IT-frågor som har förevarit. Så det här är inte en fråga om att peka ut någons fel. Utan frågan är bara, hur ska den här dialogen, där man klarar ut vad är mitt ansvar och vad är ditt ansvar, hur ska den dialogen föras? Och en annan viktig diskussion som måste föras, det är ju vilka frågor ska hanteras på politisk nivå. Och vilka frågor kan man överlämna till marknadskrafterna eller teknikerna att avgöra? Den diskussionen måste vi också föra ett steg längre än vad det är idag. Här har vi Anna Stina, 87 år. Hon har 7 diagnoser, varav en är demens. Hon har 21 läkemedel, varav några tyvärr konflikter med varandra. Hon bor i särskilt boende, som hon har blivit biståndsbedömd av kommunen att hon har rätt till. Så det är skattemedel då som finansierar hennes trygga äldrevård då. Och som ni ser på den här bilden så är det väldigt många aktörer. Vi har anhöriga och sen har vi personalen på äldreboendet. Vi har MASen, den alltså medicinskt ansvariga sjuksköterskan längst upp där. Damen vid bordet där, vi är biståndsbedömaren, kommunala biståndsbedömaren som ska bedöma den här människans behov av vård. Hon är ju dement och hon faller och slår sig och åker med ambulans in på akutsjukhuset då. Det är landstinget som ni vet, det är en annan huvudman då. Sen så får hon urinvägsinfektion och måste åka in på geriatriken och få specialistbehandling. Sen har vi primärvården då, han med fotbojan där, det är primärvården. Vi har läkemedelsförteckningar, vi har tandhygienist, vi har ögon och logoped. Vi har en sjukgymnast som gör sitt goda jobb här. Alltså kort sagt, vi har väldigt mycket aktörer runt en person här. Och det här skulle egentligen kunna vara bilden av mobilitet. För att runt den här personen finns det många aktörer. Men allihopa bör ju rimligtvis ha samma information om olika saker. Jag sa inledningsvis, det här är ett fiktivt fall. Men det bygger på verkliga studier. Och att 21 läkemedel var av vissa konflikter med varandra, det är ingen fiktivt. Det finns mängder av sådana rapporter. Och det beror på att här har olika aktörer haft tillgång till helt olika information eller ingen information alls. Här har alltså mobilitet när det gäller informationsförsörjningen inte funnits. Och den finns inte riktigt idag heller. Hur ska det här systemet se ut för att trygga att alla som agerar runt Anna-Stina här, och Anna-Stina är ju bara en person av många, hur ska det systemet se ut? Det är en utmaning för tekniken. Nästa.
Men inte bara tekniken.
Ja, då säger vi idag. IT är en marknadsdriven lösning. Anna-Stina, för tusan, skärp dig nu. Du måste ju upphandla och skriva avtal. Det fattar du väl. Du ska få köpa en set-top-box som vi har satt. Då ska du skriva avtal så att du vet att du får det du ska ha. Och så ska du konfigurera den. Ja, nästa. Sen måste du ha guldpaket från Kom hem. Det blir billigast. Skriv avtal och så får du konfigurera det paketet också. Sen behöver du ha en e-ID. Ta in Nordea, det är ganska bra. Men du får skriva avtal med dem också. Stopp. Det här kommer ju politikerna, det säger de redan idag. Hur många personer befinner sig i den här problematiken? Och måste man vara 87 år och dement för att bli förvirrad av detta? Nej. Nästa bild. Om det blir för många personer, då kommer politikerna säga: fan, det här är mitt bord. Alltså, det här är mitt problem. Jag måste göra någonting åt det här. Det är mitt ansvar. Då kommer man att slå tillbaka. Det är jag helt övertygad om. Sen vet jag inte hur. Men krav på samhällsingripande har vi sett många gånger. Vi kan titta på slutet på 1800-talet. När rövarkapitalismen hade ställt till det så pass mycket för sig. Att vi fick en global trend. Antitrustlagstiftning. Och den gäller ju än idag. Det är ett exempel på att samhället slår tillbaka. Och säga att nu har det gått lite för långt. Frågan är hur den reaktionen kommer att se ut på det här området. Kanske inte så här omfattande. Men någon form av reaktion kommer att komma om det blir för mycket som inte fungerar. Ja. Här, sista tror jag, näst sista bilden. Egentligen borde det ju vara så här då. Att vi har en tjänsteleverantör och en kund. Och det ska förmedlas. Jag vill köpa. Jag vill gå in och köpa mjölk. Jag vill köpa kvällstidning. Jag vill köpa någonting. Men i den här branschen, om du klickar. Så är det en massa andra snubbar. Som ska ha stålar också. På grund av det här förhållandet. Att jag vill ju bara köpa en tjänst. Det ska vara nätägare som ska ha nätavgifter. Det ska vara operatörer som ska ha betalt för sitt opererande. Fastighetsägarna har ju plöjt ner lite pengar i fastighetsnät. De vill ha betalt för det. Mycket grindslantar blev det. Det blev dyrt att köra till Luleå. Jag struntar, jag åker inte. Det är dyrt att köra bil när det är så mycket grindslantar. Nästa klick. Hur kan priset på bredbandstjänster sänkas? Kommer det här, finns det någon ekonomisk hållbarhet i den här affärsmodellen? Eller kommer det och bli så här. Ett klick, tack. Oj, då kom allt ihop på en gång. Det är lika bra det. Regeringen, den före detta regeringen måste jag säga nu, ja, sa i sin IT-proposition att infrastrukturen ska dimensioneras för att kunna tillhandahålla interaktiva offentliga elektroniska tjänster. Och går man på den målsättningen, då får man börja fundera över vissa saker. Hur ställer det sig då med asymmetriska förbindelser? För en interaktiv offentlig tjänst, hjärtövervakning, trygghetslarm för äldre och så vidare, röntgendiagnostik, där kan ju faktiskt kravet på uppkanalen vara större än nedåtkanalen. Hur blir det då med asymmetriska förbindelser? Jag bara frågar. Kommer det inte att ställas krav på samtrafik? Ja, hur ska jag som kommun veta att det här trygghetslarmet funkar för Anna Stina? Speciellt en lördagkväll när alla ska rösta på Carola i revisionslagerfestivalen. Där det kostar 9,50 per samtal om man ringer, va? Och trygghetslarmet, vad ger det? En krona eller? Jag vet inte. Alltså, vem gör prioriteringarna i näten om det uppstår brist- och krissituationer? Den frågan har ställts idag. Elbranschen håller på att diskutera ett system för att prioritera användare i händelse av brist av el. Och då säger politikerna, vad i helvete pratar ni om? Vi vill inte ha någon brist på el. Vi betalar ju för att det inte ska vara någon brist på el. Kommer vi att få samma problem på telekomsidan? Jag vet inte. Men om vi får det, då kommer vi få en diskussion. Krav på vidaresändningsplikt, prioritet och spårbarhet tror jag kommer att resas. Det vill säga, sammanfattningsvis, jag tror att politiken kommer att formera sig kring krav på att leveranssäkra de tekniska försörjningssystemen. Och då är det bredband, el, vatten och fjärrvärme som bör vara utsatta för samma krav på leveranssäkring. Och det tror jag kommer att vara grunden i samhällets baskrav framöver. Och 2020, då är det här redan klart, för då är det fixat redan. Det är helt övertygad om. Jag tror att det är en liten ja, just det, samhällsuppdrag. Du kan trycka fram allihopa de här då. Alltså, har bredbandsaktörer ett samhällsuppdrag idag? Kan man nog inte säga att det är så väldigt tydligt utvecklat. Men vad som pågår nu är ju en översyn. EU håller på med en översyn över lagstiftningen kring det här. Så att vi kommer att få någon form av diskussion. Framförallt kring det här med USO-begreppet. Alltså Universal Service Obligation. Och hur kommer det då att komma till uttryck? Det vet vi ju inte. Kommer det att vara genom, på basis av frivilliga affärsöverenskommelser? Kommer det att bli regleringar? Samhällsingripanden alltså. Eller kommer man att plocka fram pengar, skattepengar, och finansiera det här med, alltså att det funkar med offentliga upphandlingar? Det kan ju också vara ett sätt. En annan punkt som vi pekar på där är med hur styrs de här olika bolagen, speciellt om de är offentligt ägda. Men kort sagt, samhällets baskrav kommer nog att växa fram under de närmaste åren, så att det är 2020 är det ganska tydligt vad det handlar om. Tack för mig. Jag tror inte det. Jo, där kom den där. Men det var det som jag sa. Hur ska det finansieras då? Ja, tack för mig.
Tack Björn. Patrik eller Maja, vem plockar fram bilderna?